Hej allesammans och varmt välkomna ska ni vara till detta live-avsnitt av podden Jämställt arbetsliv. Förutom att det här inte är live, för att live-versionen var svårare att spela in än vad jag hade kunnat föreställa mig. Så det blev halvkast ljud. Men jag tänker liksom köra på med exakt samma manus här tillsammans med min gäst. Så får vi se hur det går. Okej, ni får föreställa er. Jag står på scen, kostym, har precis blivit lite så intervjuad av konferensen. Hon kliver åt sidan, jag står kvar, publiken är lite så nervös, intresserad, vad kommer hända, nyfikna. Och så säger jag alltså: jag heter Anna Blixt och jag driver en konsultbyrå med fokus på sociala arbetsmiljöfrågor. Och jag brukar säga att jag har dedikerat mitt arbetsliv åt att göra andra människors arbetsliv bättre. Genom workshops, arbetsplatsstudier, föreläsningar, utbildning, rådgivning och även då genom Jämställt arbetsliv. Podden där olika aspekter av arbetslivsrelaterade orättvisor och problem diskuteras med eller utan gäster. Allt ifrån härskartekniker till inkluderande mötesstrukturer till riskkapital. Och i detta avsnitt, Jämställt arbetslivs första livepodd, det är alltså inte då, ska vi prata om ett av mänsklighetens största samhällsproblem genom alla tider, som har varit grunden till så otroligt mycket lidande, sorg och hemskheter genom historien. Vi ska prata om elsparkcyklar. Alltså ett skämt som jag då drog på scenen där för att få lite skratt, ja. Och sen så, vi ska prata om rasism. På 30 minuter, så vi ska toucha på ämnet och vi ska prata om arbetsgivarens roll. Vi ska prata om mikroaggressioner och minoritetsstress. Och vi ska prata om hur vi arbetar intersektionellt. Och du som lyssnar kommer få svar på frågan: vad kan jag göra? Med mig idag har jag en gäst som jag har försökt vara med i podden sedan 2021. Och min gäst beskriver sig som hon, förälder, transnationellt adopterad, socialist, feminist, människorättsaktivist. Och det här är en människa med otroligt många strängar på sin lyra. Men för att nämna några så har min gäst varit styrelseledamot i European Network Against Racism. Hon är vice ordförande i Afrosvenskarnas forum. Hon är medgrundare av föreningen Transnationellt adopterades riksorganisation. Hon är socionom och arbetar med våld i nära relationer. Här för att tillsammans med mig diskutera hur vi kan vara med och skapa ett mindre rasistiskt samhälle. Välkommen Maria Dexborg.
Ja, men tack så mycket Anna.
Det var en liten repris på den här presentationen. Jag skulle säga då att jag har ju insett nu att det står ju på omslaget att du är med. Så jag behöver ju inte egentligen vara hemlig. Det insåg jag här. Men det var ju en liten busig presentation av dig. Varmt välkommen ska du vara. Jag hade tänkt säga att du kan presentera dig vidare, men jag har ju presenterat mig. Jag har gjort det.
Och sen så bara, det är Afrosvenskarnas forum för rättvisa. Fantastisk förening.
Ja, jättebra. Afrosvenskarnas forum för rättvisa. Toppen, tack så mycket. Maria, det finns människor i detta avlånga land som menar att bilden av rasism är överdriven. Det finns ännu fler som helt enkelt inte förstår hur utbredd den är. Skulle du vilja ge några exempel för att liksom illustrera vilka problem vi har i samhället?
Ja, absolut. Och jag vill bara först säga liksom att jag tänker att människor som tänker att vi inte har rasism är ju säkert de privilegierade som inte drabbas av rasismen, som är vårt majoritetssamhälle, tänker jag då. Så att, men rasismen skulle jag säga, som själv har liksom en melaninrik hud, drabbar en från det man är ett barn till man liksom dör och är äldre.
Jag vill bara vara övertydlig här nu, för melaninrik, alltså melanin är det som färgar våran hy.
Precis.
Så har man melaninrik hy så har man alltså en mörkare hy. Så det inte är någon som nu fastnar på det ordet och inte och tappar.
Precis.
Sen.
Så jag tänker när man har liksom en hud där man kan kalla sig för icke-vit, svart helt enkelt. Och jag tänker att rasismen drabbar som sagt våra barn. Jag drabbades av rasism som barn. Mina barn drabbas av liknande rasism. Och det kan vara att man får ord som N-ordet då i sitt ansikte. Man kan bli utsatt för fysiskt våld. Man kan också inte bli sedd för sin kompetens, som när man går i skolan. Som vuxen så kan man ju drabbas på arbetsmarknaden, så vi kanske kommer att prata lite mer om i den här podden idag. Men det finns flera olika sätt att drabbas av rasism. Både fysiskt och psykiskt. Och det påverkar oss. Och det är jag brukar säga att det är en horribel verklighet som man lever med. Och den finns i allra högsta grad i Sverige. Och den har funnits i flera hundra år i Sverige. Och vi har ju forskningsrapporter nu som visar på just hur rasismen drabbas. Jag satt och tittade lite inför den här podden bara för att kunna ha lite siffror att kunna ge dig. Då om vi pratar om barns utsatthet i skolan, Friends, en organisation som jag tycker är fantastisk, gör ju en årlig rapport. Och från 2022 så visade det sig att den vanligaste grunden för trakasserier var utifrån etnicitet från årskurs 3-6 och 6-9. Då var det 21%. Där vi kan prata. Det är ganska det är höga siffror vi pratar om. Och det är självupplevt av barn som har fyllt i de här siffrorna. Så att rasism, det är små barn. Och det är det jag menar, att vara en synlig minoritet. Och ibland inte synlig. Men synlig minoritet menar jag att man kan se att man inte är så kallad svensk vithetsnorm då. Men likaså i Sverige skulle jag säga att det finns ju antisvartasism på arbetsmarknaden, en rapport som visar på hur människor med afrikanskt ursprung inte kan upprätthålla samma lön som majoritetsbefolkningen har. Även om man har en masterutbildning så får man kanske samma lön som någon som är vit och har en 3-årig gymnasial utbildning.
Precis.
Och att vi har en överkvalificerad minoritetsbefolkning i Sverige med en enormt hög kompetens.
Ja, nedslående. Syftet med den här podden är att sprida kunskap som bidrar till att då vi kan skapa ett mer inkluderande arbetsliv. Så jag tänker att jag vill ta avstamp i det här och gå rakt på sak. Att vad kan arbetsgivare göra för att motverka rasismen i sina organisationer?
Det som jag tänker att man ska göra som arbetsgivare är ju i första hand att ta ansvar och synliggöra om det förekommer rasistiska eller diskriminerande strukturer. Och då måste man ju faktiskt titta på sig själv och reflektera. Hur ser det ut? Skiljer det sig i anställningar av människor? Vilka positioner som finns? Vilka är det som ges kompetensutveckling? Hur ser löneutvecklingen ut på arbetsplatsen? Helt enkelt försöka kartlägga hur det ser ut, hur det är inom personalen. Men också öka kunskapen kring rasism och framförallt minoritetsstress, som vi kanske kommer att benämna också.
Men när du säger kartlägga, det kan ju vara, det finns ju ganska många organisationer som då säger, men vi har ingen rasism här, det syns inte i våra mätningar, för att de bara har vita människor anställda. Och då har man ju väldigt tydligt, och det är en strukturell rasism, alltså då ser vi man ser ett tydligt mönster av beteenden i rekrytering framförallt då, att så här, vilka är det vi anställer, hur vi anställer vilka. Så då ser man ju inte, då kan man ju inte mäta.
Nej, men kanske är det där vi redan börjar i kartläggning, själva rekryteringen. Mm. Hur rekryterar vi? Vi kan ju se, jag vet att i Malmö stad, mina arbetsgivare, har man börjat med att ha inte personligt brev. Vi vet enligt forskning att när vi avidentifierar så ges det ökad möjlighet till minoritetsgrupper att få komma till en intervju åtminstone. Så att sådana saker ska man definitivt ta med i sin kartläggning. Och också ifrågasätta sig själv om det är så att det bara är samma personer, vita personer i samma åldersgrupp kanske till och med, eller ofta. Inte, men ofta. Ja, då är det någonting som kanske inte ser rätt ut på arbetsplatsen. Då har vi en rasistisk struktur helt enkelt. Så att börja se kompetensen, som jag sa innan, så har vi en överkvalificerad minoritetsbefolkning i Sverige. Och det drabbar ju både individen i strukturen, men också samhället i sig, för att vi inte använder kompetensen som finns.
Så då har vi kartlägg. Alltså identifiera, hur ser vi rasismen, vart finns den i vår organisation? Och utbilda, sprid kunskap. Har du något mer tips till organisationer?
Ja, men arbeta aktivt med den befintliga arbetsmiljön tänker jag också. Och arbeta med värdegrunden. För att är det så att om vi har en arbetsgivare som har tagit sitt ansvar i rekryteringen, så måste vi också se till att förebygga att rasismen sker på arbetsplatsen. Och det är ju så att arbetsplatser är inga isolerade öar. Vi har en rasistisk struktur i samhället i sig, så den kommer antagligen att återspeglas. Så att ta ansvar för det. Och man kan ju använda sig av de vanliga arbetsmiljöbitarna som vi är inne på här. Där man undersöker om det finns risker för att kunna förebygga rasismen. Analysera orsakerna. För det kommer ju antagligen uppkomma strukturer och faktum att det finns på arbetsplatsen. Och sen så får man ju hitta hur åtgärdar vi detta. Att aktiva åtgärder. Något som jag har uppmärksammat det är ju till exempel när man pratar om mikroaggressioner, aggressioner som kanske är omedvetet eller medvetet på arbetsplatser. Det är ju att det inryms inte i diskrimineringslagen i sig. Så det är ju något som man aktivt behöver ta ansvar för som arbetsgivare och försöka hitta förekommer det mikroaggressioner. Och det kan ju vara till exempel att jag som transnationellt adopterad alltid måste svara på frågan om min adoption. Det tycker jag är lite jobbigt att behöva göra. Eller att jag behöver vara en Google för minoritetsbefolkningen. Man kan googla sig fram till kunskap. Man behöver inte alltid gå. En vanlig fråga som vi får är ju, var kommer du ifrån? Och tänk att du har fått den frågan om och om igen. Och det skapar ju någonting hos en att man...
Mikroaggressioner och minoritetsstress. Många kanske inte har hört talas om de här uttrycken. Och ännu fler kanske har dålig koll på hur de förhåller sig till varandra. Alltså vad de betyder och hur de förhåller sig. Jag skulle till exempel säga att jag inte utsätts för mikroaggressioner. Men jag upplever minoritetsstress. Men hur skulle du förklara begreppen och sambandet mellan dem?
Jag ska försöka, för jag, som sagt, jag är ju inte experten.
Och men... vi har också konstaterat här innan vi började spela in att vi är väldigt trötta idag. Det är eftermiddag, det är varmt och det är förmodligen väldigt mycket pollen.
Det är väldigt, väldigt varm studio.
Ja, väldigt varm.
Men om vi börjar där i själva mikroaggressionerna som jag sa innan, så kan det vara alltså, tilltal, frågor som man får, handlingar också som kan vara medvetna och omedvetna som sker hela tiden på arbetsplatser men också i verkliga livet. Och som en icke-vit person så utsätts du ofta för detta dagligen. Det är därför man säger att rasismen är en horribel verklighet, för att begreppet har gett oss en term som kan sätta ord på vår utsatthet. Att hela tiden få en fråga, var kommer du ifrån? Eller om det är något som sker på en arbetsplats, om det är något fel, så kanske man riktar sig till den som är ur minoritetsbefolkningen. Och då får den bära hela ansvaret och representera allt som sker. Alla fördomar som arbetsgruppen kanske bär på om en viss grupp. Får den bära på. Och det i sig skapar en stress som man kallar för minoritetsstress. En psykisk ohälsa där man hela tiden går, kanske anpassar sig till majoritetsbefolkningen och anpassar sig till de här aggressionerna som kanske är i vardagen då hela tiden. Jag vet inte om det var så tydligt, men...
Mikroaggressionerna är alltså men frågor och kommentarer, alltså omgivningens ageranden. Som i liksom, och det händer en gång, då har man inte tänkt på, men just att det händer konstant. Samhället ifrågasätter konstant ens existens. På, alltså, ja, men, på sätt och vis, alltså man blir hela tiden ifrågasatt för den man är. På väldigt liksom, små, bland liksom, väldigt harmlösa sätt. Men tillsammans så blir det här någonting stort. Och det skapar också då, det här som vi pratar om, minoritetsstress. Alltså en stress och en ångest som liksom skapas av allt det här.
En inre stress liksom. Ja. Och jag kan känna, även när man inte gör något fel. Till exempel, låt oss säga, jag jobbade extra som student på Socialstyrelsen. Mm. Som registrator. Och det var en akt som försvann. Och då kan min... liksom, då blev det ju direkt att, men herregud, jag är ju registrator så jag borde ju vara ansvarig för detta. Och jag kunde känna liksom blicken i att det borde ju verkligen vara Maria som var i ansvar. Har hon slarvat bort den här ung student och allting? Mm. Och jag kan minnas hur stressen och ångesten och oron fanns i mig. Och jag mådde jättedåligt över detta. Men det visade sig att den låg inne på en av advokaternas rum där den hade lagt en fel. Liksom i bokhyllan. Men hur man liksom får igång sin stress... och ångest och oro. Hur det triggas. Och nu när man är medveten om begreppet så kan man ju själv börja observera sig själv i sitt vardagsliv. Att den här stressen triggas igång i olika sammanhang, vid olika tillfällen. Jag kunde se på en familj igår när jag var inne på Kicks och larmet gick hos en av kunderna. Och det var en person från ett annat land som bar slöja. Och jag kan känna igen det själv, liksom, där man, stressen som kommer, om jag har inte stulit någonting. Du kan titta i min väska. Och naturligtvis så hade ju personen inte stulit någonting, utan det här var bara att någon hade glömt att larma av.
Precis, medan jag, om det händer, så är jag så här, oj, det är nog bara någonting i min påse, hej. Och sen går jag.
Precis. Mm. Och jag kunde riktigt känna stressen hos den andra.
Jag fattar. Ja, det här skulle vi kunna prata om länge. Jag inser att det här avsnittet kommer att bli längre än en halvtimme och det är helt okej, för det här är superviktigt att prata om. Vi arbetar, både du och jag, med att försöka förändra vår samtid till det bättre. Vi har ju dock valt ganska olika vägar i det här. Alltså jag läste så här, polkand, jag skulle bli politiker. Sen blev jag mer och mer övertygad om att så här, samhällsförändring inte sker via politiken utan via människor. Vilket är då varför jag jobbar framförallt mot näringslivet och mot offentlig sektor. Där jag möter så gemene människa och jag känner att jag har möjlighet att stötta och guida personen i den liksom, roll i arbetet och för ett mer inkluderande arbetsliv. Så. Du har valt aktivism och politik. Alltså typ raka motsatsen till vad jag gör. Varför? Mm.
Ja, men aktivismen har ju har varit liksom engagerad sedan jag var tonåring i föreningslivet. Och det är nog också ett läkande forum för mig. Att få vara med andra och jobba med andra mot liksom en förändring. Men jag kände som aktivist efter ett antal år att jag ville, det kanske är det naivt, men jag tror ju att förändringen är möjlig. Och att då bli en del av det politiken helt enkelt. Att kunna försöka se, går det att förändra liksom in i systemet genom att vara en del av systemet. Mm. Men jag tänker också så här. Dels är det att såklart, jag vill vara en god förebild till mina barn. Från det att ja, men det är ganska triggande när ens barn utsätts för samma rasism som man själv utsattes för som barn. Och då ville jag liksom, som adopterad så hade jag ju vita föräldrar som kanske inte kunde möta mig i det. Men när jag som icke-vit tyckte det var viktigt att visa på liksom att ja, man kan göra motstånd mot förtryck. Så därför har jag liksom fortsatt min aktivistbana och vara liksom förebild för mina barn och andra barn också. Men också vara en representant i det politiska, liksom, den politiska sfären. För det finns inte så många politiker som ser ut som mig. Och jag tror att det kan inge hopp också till andra. Helt verkligen. Enkelt. Mm.
Representation. Mm. Om vi kollar liksom på politiker. Känner du att du har kunnat göra skillnad? Alltså inte då genom att vara som sagt representation och sånt. Utan så här, har du kunnat aktivt göra skillnad? Och finns det någonting som politikerna liksom kan göra mer? Saknar vi någonting lagmässigt i samhället idag som gör att vi kan liksom motverka rasism?
Ja, alltså det är ju många saker på önskelistan såklart. Jag har inte hunnit vara politiker så länge så att jag har kunnat se, och jag är helt medveten om att det är millimeterpositioner som förflyttas liksom under en livstid. Men det är flera saker som jag tycker att vi borde införa jämlikhetsdata i Sverige. Vi har fört en kvinnokamp i drygt 100 års tid där vi har tittat på skillnader mellan män och kvinnor, och det har gjort att det också har gjort att kvinnor har kunnat ta en annan position, men då är det framförallt vita kvinnor. Genom jämlikhetsdata tänker jag att vi skulle kunna synliggöra utifrån diskrimineringsgrunderna annan form av utsatthet.
Vi för ju liksom statistik över vår svenska befolkning där vi där kön är med, men vi har inte statistik över andra, vi har ålder ser vi då, men vi har inte statistik över etnicitet, vi har inte statistik över sexuell läggning,
trosuppfattning.
Precis.
Det kan ju vara både och, men jag tänker att, och det här är ju viktigt, för det är det man pratar om i Sverige, det här är ju självidentifikation, alltså man bestämmer ju själv om man vill fylla i detta. Men i andra länder, som i England och så, där man har gjort detta, då har man ju kunnat synliggöra ytterligare utsattheter för minoritetsbefolkningar. Och när vi kan synliggöra det och genom forskning, det är ju då vi kan liksom, där vi makthavare verkligen har ett ansvar för att tillsätta åtgärder. Hur gör vi då för att förebygga och för att åtgärda för att det här inte ska upprepa sig? För att i den ideala världen så vill vi ju inte ha rasism. Sen är jag väl medveten om att rasism är ju i en kontext där det finns människor som gynnas av att vi har rasism.
Ja, precis. Och jag brukar säga att så här, de farligaste arbetsplatserna, man ska säga, det är de som säger att så här, nej, men vi ser inte skillnad på folk. Vi ser inte färg. Vi, så att de, alltså helt enkelt de som inte är medvetna om rasismen som då finns.
Jag tänkte bara säga, alltså, det är ju många andra bitar. Alltså, vad jag vill se såklart, det är, man pratar om kunskap, hur mycket kunskap krävs det för att liksom, få rasismen att försvinna. Men jag tror ändå att kunskap behövs, och därför skulle det ju vara bra i en värld där man på statlig nivå faktiskt säger men vi ska införa på grundutbildningar när det gäller vård, när det gäller socionomutbildningar, lärarutbildningar, kunskap om hur, alltså Sveriges rasistiska historia, om inte annat, rasismens innebörd, minoritetsstress, mikroaggression och allt det här behöver ju finnas för att kunna inte reproducera rasismen.
Precis. Ja, för att det som du säger så här, ja, men ett ultimatsamhälle liksom, det är ju att det inte finns någon rasism. Men vi gör ju skillnad på folk och folk av naturen. Alltså det är så våra hjärnor funkar. Vi delar in det vi ser, alltså kategoriserar nya intryck liksom. Och då måste vi lära oss att det här gör min hjärna. Min hjärna använder sig av fördomar för att tolka nya intryck. Och då måste jag motarbeta det. Jag måste bli medveten om att det är det som händer så att jag kan motarbeta det. Så att jag kan ha ett mer öppet sinne. Och framförallt, i alla utbildningar absolut, men framförallt alla vårdutbildningar. Det är så skrämmande hur stor skillnad det är i vården. Alltså vilken vård, vilket bemötande man får, vilken behandling man får, vilka mediciner man får, hur länge man får in, hur mycket det kostar. Alltså så här, ah, den här personen får liksom vård för 20 000, den här får för 200 000. Det är helt sanslöst. Den strukturella rasismen i vårt vårdsystem, det är den som, alltså vi har ju problem i hela samhället, men den är så, och den går att ändra på, bara genom kunskap, om vi utbildar mycket, mycket mer kring det.
Mm. Och det är ju så, och i det kala är det ju så att rasismen skördar liv. Jag vet, under pandemin så pratar man om att pandemin med covid-19 liksom skördar liv, men det gör ju rasismen också.
Absolut.
Liksom, folk nekas sjukvård i Sverige idag, och folk som är icke-vita har nekats sjukvård och faktiskt förlorat sina liv, berövat sina liv för något som de kunde fått vård och levt. Och det handlar även om barn i Sverige, men också liksom om vi tittar på, ja, men förlossningsvården. Alltså titta, det kvittar vilket område vi tittar på i Sverige när det gäller livsområden. När det gäller åtminstone människor med afrikanskt ursprung så finns afrofobin där. Alltså den formen av rasism som drabbar människor med afrikanskt ursprung överallt.
Du använder dig av ordet icke-vit. För det här är någonting som många, vad ska man säga, snubblar på. Alltså man snubblar på orden för man är osäker på vad man ska säga. Man säger färgad eller svart eller så. Någonting som gör många osäkra och att man istället väljer att inte prata om det alls. För väljer du att säga ordet icke-vit?
Icke-vit för att verkligen tydliggöra att det är en person som inte är vit till själva hudfärgen. Men jag vet, i Afrosvenska Nation för rättvisa så pratar vi om afrosvenskar. Vi tycker det är okej med termen svart. Vi tycker inte det är okej med termen färgad. För det betyder att vi utgår och förhåller oss till, vad heter det, till vithetsnormen i sig.
Mm.
Och sen är det ju en term som har blivit allt mer populär. Det är ju det här med rasifierad. Att man liksom, och det kan man ju bli i olika rum också. Men det handlar om också hur man förhåller sig till de olika normerna som rör då i själva rummet, skulle jag säga. Då.
Jag upplever att många vita människor känner att ordet färgad är minst laddat. Och att de tycker att svart känns laddat. Och att när jag säger ah, men det var en svart person, så att de ryggar tillbaka.
Mm. Ja, det är ju intressant. Men ja. Vi själva, vi föredrar ordet svart.
Och det här är ju inte liksom en diskussion jag tar, utan det är mer ett samt. Alltså det är ingen som blir upprörd på något, utan bara så här, att jag märker reaktioner eller alternativ när någon säger färgad så. Så om jag tar vid i samtal så säger jag svart och så märker, alltså det är ingen som liksom säger emot. Men just det är väldigt tydligt.
Och det är väl så, colored, alltså att vissa vokabulär och att det liksom inte är statiskt, tänker jag. Men på något vis, det är precis som i Sverige, alltså jag tror det är under 50-60-talet när man vill rent få sig lite från den historia man har varit del av. Att det här med att färgblindheten börjar utvecklas liksom. Att man vill spegla Sverige som ett antirasistiskt land mer. Och det tänker jag att vara färgblind för mig är, alltså det är jättetriggande, för att då osynliggör du ju den rasistiska strukturen som är en del av min vardag. Liksom, det är inte så kul. Jag säger inte att det sker alltid, men det händer, och det har skett när mina barn har varit närvarande, att jag har fått N-ordet på öppen gata i en matbutik. Och liksom, det är lika smärtsamt var när det än händer och man blir utsatt. Och då tänker jag att när du då säger att jag ser inte färg, då osynliggör du alla de strukturerna som finns på något vis, eller den strukturen.
För att det är ju också, beroende på vem man är, så drabbas man olika mycket av rasism. Alltså, för man kan ju, som kvinna kanske man, alltså kvinna versus man, olika ålder, alltså just om man är framförallt i vården då, om man är äldre och man har, om man också utsätts för rasism liksom, så kan det drabba ännu mer än om man är ung och kanske är vältalig eller vad det kan vara. Och när vi då kombinerar olika diskrimineringsgrunder, vilket är någonting som vi verkligen måste prata om, för att det är ju jätte liksom, gud, nu känner jag verkligen att så här, eftermiddagströttheten kommer in här. Men vi måste prata om det
intersektionella liksom.
Ja, precis, vi måste prata om intersektionalitet, och jag tänker att du kan få, skulle du vilja förklara vad det innebär mer? tydligare än vad jag gjorde nu med min trötta eftermiddagshjärna.
Din trötta eftermiddagshjärna, okej. Okay. Ja. Och jag ska försöka med min hjärna nu. Men intersektionalitet kan man säga att det är olika maktstrukturer som samverkar med varandra. Till exempel om vi tänker utifrån arbetsmarknaden, att som vi nämnde innan så har vi ju en könsmaktsordning som vi har liksom ändå ser som fakta i Sverige, att den råder, att det är skillnad mellan män och kvinnor. Men om vi skulle lägga till variabel med hudfärg till exempel, så skulle vi kunna säga att en vit kvinna har en annan maktposition än en svart man på arbetsmarknaden, för att vi ser att det är olika strukturer. Helt enkelt, och att de ligger i olika lager och vissa samverkar verkligen med varandra. Och det kommer väl egentligen från, vad heter hon, Kimberly Crenshaw i USA, som sa detta när det gällde afroamerikanska svarta kvinnor som var våldsutsatta. Att de kvinnorna som var afroamerikanska hade flera olika utsattheter, inte bara våldet. De levde i en fattigdom, de levde med en utsatthet för rasismen, afrofobin, där de hade andra behov än bara våldet med att få stöd.
Precis, så klassperspektivet är också väldigt viktigt i det här. Klass är ju ingenting som en del av våra diskrimineringsgrunder. Det är ingenting vi pratar om. Rasism, det är verkligen så, det ser man ju över hela, vad ska man säga, samhället så. Men klass, alltså i all statistik, alla mätningar, så är klassperspektivet väldigt, väldigt tydligt. Det är alltid så, låg utbildningsnivå mer utsatt, låg avlönade mer utsatta. Så att så här, just alltså, rasism och klass, eller alltså etnicitet och klass, är två liksom otroligt viktiga faktorer som vi alltså inte...
Som vi inte liksom synliggör och pratar om riktigt i Sverige. Och det är väl också det här att så som vi har kommit till Sverige är att mer ser det som stuprör. Okej, du är kvinna. Okej, du är rasifierad. Men vad händer när jag kombinerar de här? Vad händer om jag är HBTQIA+, muslim och svart? Vad händer då? Jo, men jag är ännu mer utsatt för rasism och olika former av förtryck helt enkelt. Och varför vi bör prata om det, det är ju för att få in liksom, vad är det, hur kan vi göra för att åtgärda utsattheten? Hur kan vi göra för att förebygga utsattheten på arbetsplatsen men också i samhället i sig?
Det är väldigt många som pratar om, alltså, hur ska vi säga det här, positiv rasism. Kan vi säga så? Alltså att folk nämner
alltså exotifiering. Då.
Ja, nej, men också så här, ja nej. Och sen kom det in en svart kvinna. Och hon var så fin och snäll. Och du vet så. Och så är det så här, varför sa du att hon var svart? Nej, men jag ville bara liksom. Och då kanske man egentligen vill, det man vill göra är att man vill motverka fördomar. Och visa att kolla, den här personen var ju så hjälpsam. Det här är ett samtal som jag tar ganska ofta, känner jag. För att folk vill ju väl. Och då är det så, jag vet att du vill väl när du säger det här. Men du gör skillnad på folk och folk när du säger så här. Vad tänker du kring den?
Nej, men alltså det får mig spontant att tänka på ett klipp. Jag såg en svart kvinna på TikTok naturligtvis. Som sa just det här liksom, att mötet med en vit kvinna. Det var att hon liksom benämnde hennes hudfärg direkt. Och direkt när du benämnde hudfärgen, då visar det ju sig, då är vi ju inte på lika villkor utifrån den struktur som råder. Och samtidigt, det är ju en välvillighet, så jag brukar inte, även om det är liksom en form av mikroaggression, så brukar jag inte gå igång på den personligen, för jag förstår att intentionen...
Jag kan säga tillägga att det här är alltså samtal som jag tar kanske med nära och kära.
Precis, men som jag sa i början ändå, så för jag går inte igång på den, men jag kan, det beror nu lite på dagsform ibland, för jag har börjat bli lite mer hardcore att liksom, jag är inte Google, alltså på det viset. Men något som jag går igång på som tenderar det här med exotifiering och positiv, det är när det gäller mina barn och deras hår. Alltså, för jag har för svenska barn med afrohår. Och där tycker jag, och jag vet att jag med min dotter speciellt har liksom haft kodord för att jag får gå in när hon tycker att det här känns inte okej. Alltså det är när någon tar på håret och ska säga jag vill bara känna på det. Det är ju så vackert. Det är ju fortfarande positivt, men det är ju jobbigt. Och detta blir ju ett exempel på en vad ska man säga, en mikroaggression hela tiden och exotifiering.
Att känna att så här, mitt hår är annorlunda än andras.
Ja, och att man tar på någon annans kropp.
Ja,
liksom,
absolut.
Helt så här. liksom inte okej. Okay, och där man får gå in som vuxen och markera. Ja. För det kan jag känna att, men snälla, nu har vi inte kommit längre än att du ska exotifiera mitt barn. Och att hon hela tiden ska känna att hon är annorlunda. För det är inte det som gör att hon känner sig vackrare eller bättre för den dagen.
Exakt. Det är väldigt mycket välvilja. Men sen så blir det också i det här fin för att vara. Duktig för att vara. Bra för att vara. Alltså så här, inte bara, jag är inte bara bra för att vara mig själv. Ja, men du vet det trots att du är. Du är one of the good ones. Hela den grejen.
Men hela den är också att du är inte som de andra. Yeah. Det får man ju väldigt mycket som adopterad också. Men också precis. Som icke-vit kan man ju få det. Att men de där, att man skapar vi och dem. Du är ju inte som dem. Du är ju en av oss. Så du ska inte ta det så hårt. Det känns lite som Sverigedemokraternas slang. Alltså när de pratar om vi och dem så finns det ju fortfarande vissa icke-svenskar som är accepterade i deras, när de talar, tycker jag mig höra lite sådana. Men det tror jag inte på.
Nej, när de säger. Alltså jag börjar le nu för jag kommer tänka på en otrolig situation där jag satt med en väns familj. Min vän i fråga var inte där, jag satt med familjen. De började diskutera så, bögarna, ja de är så trevliga. Sen kommer de in på, men när det är bråk på en fest, då är det flatorna. Vad är det med flatorna? Och så sitter de och diskuterar och jag sitter helt tyst. Och jag var ganska engagerad i samtalet innan. De noterar inte att jag tystnar. De sitter nog en 10 minuter, en kvart liksom, och diskuterar det här. Ja, och sen så vet inte flatorna och bråkar, bla bla bla. Och sen vänder de till mig och bara säger, Anna, vad tror du? Vad är det med flatorna? Varför är de så? Hela tiden så här, det är inte så mycket domform. Och jag bara, ja, som en som lever med en kvinna. Alltså det...
Provocerande.
Det är en filmscen. Alltså vad som händer, alltså när jag säger det finns som lever med en kvinna, du vet, hur de bara så här och så tappar det helt. Vad har vi sagt för någonting? Och en av dem reser sig upp, går och sätter sig i andra delen av ett rum. Alltså det är väl jag vet inte, ja. Då har ni suttit där och diskuterat. Alltså du vet, ja, jag får puls bara jag tänker på det. Det är en sån extrem situation. I alla kamper, och i alla orättvisor och så, så står det ju liksom privilegierade människor tyst bredvid. Alltså män som inte står upp för kvinnors rättigheter, cis-personer som inte står upp för transpersoners rättigheter, och sen då vita som inte står upp för människor som utsätts för rasism. Och det finns förstås jättemånga anledningar till varför man inte agerar. Men jag tror att den främsta anledningen är att man inte vet vad man ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra för, alltså så här, för att man inte vill göra fel. Och man vill, det finns en väldigt stor osäkerhet kring dels i en situation, alltså aktivt i en situation. Men också generellt, vad kan jag göra liksom på en daglig basis eller så här, i mitt arbetsliv till exempel. Jag möter till exempel ofta män som frågar, så här, hur kan jag bidra till att göra det lättare för kvinnor? Så att man vet inte vad man ska göra. Så att jag tänker att vi skickar med lyssnarna konkreta tips på hur man kan arbeta antirasistiskt i sin vardag. Alltså antingen i, liksom, i sitt privatliv eller i arbetslivet. Vad kan man göra som privatperson?
Men för det första så tänker jag liksom mantraorden mod och solidaritet handlar om. Att kunna vara modig och kunna visa solidaritet med andra när man själv inte utsätts för förtrycket. Och det handlar om att erkänna rasismens existens. Till att börja med, när den sker i fikarummet på jobbet. Och då kunna vara modig och obekväm och ifrågasätta den rasism som sker. Genom att ställa frågan, vad menar du med det? Alltså det behöver inte vara...
Den brukar jag skicka med. Vad menar du med det?
Precis.
Ha den nära till hands. När någon säger någonting som liksom så här, det här känns inte helt okej. Säg så, vad menar du med det här? Du köper dig själv tid. Du köper personen lite tid att tänka efter. Du gör andra uppmärksamma på att det har hänt. Och det är en ganska... oladdad fråga ändå. Så vad menar du nu? Det behöver liksom inte bli liksom kritik utan jag undrar.
Men att se de rasistiska strukturerna och beteenden och göra dem talbara. Jag brukar säga det, att göra svåra saker talbara. För det är svårt i Sverige att prata om ras överhuvudtaget. Mm. En social konstruktion som verkar vara jättesvår att göra talbar.
Ja, för där har vi också som sagt färgad. Tycker man då är mindre laddat än vad svart är. Ras, det får man inte säga. Alltså så. Alltså, vi har väldigt mycket sådana. Och det här känns som att det är en standard som då sätts av vita människor för vad man får säga, snarare än att man då lyssnar in, vilket är väldigt jag skulle vilja säga svenskt, men jag menar märkligt, sorgligt. Alltså.
Men eller hur, och det blir lite tydligt också för hur strukturen är. Vilka är det som synliggörs? Vilka är det som får vara hörbara? Jag tycker ju definitivt att det hade varit så gött om mina vita allierade var de som tog liksom konfrontationerna, så att jag alltid slapp vara den obekväma när det uppstår rasistiska strukturer. Liksom. Precis.
Den ska vi ju, alltså, det, i det, allt det du säger nu, om vi sammanfattar det, så är det verkligen stå upp, alltså, gör, liksom, ta fighten så att den som blir utsatt slipper. Det är det vi måste göra, liksom. Stå upp för om det är någonting i, som sagt, fikarummet, om det är någonting på bussen, eller om det är liksom, och det kan vara, alltså, det är svårare när det är det strukturella, alltså saker man inte ser, typ vilka är det som anställs, men ifrågasätt, liksom. Ta den istället för att så, den enda svarta personen på kontor, alltså ta den.
Eller hur? Men också liksom att våga titta på sig själv, att våga reflektera kring sina egna fördomar och sina, ens egna beteenden. Jag tänker att vi lever i ett system som är gjort av vita män, för vita män. Jag menar, så det är väl tydligt att det kommer att påverka oss också. Jag tänker att det påverkar ju allra högsta grad vita människor. Så att liksom reflektera, tänk Michael Jackson. The man in the mirror. Alltså det börjar ju ändå där någonstans. Med sin egen förändring. Så att våga göra det och inte gå in i bli defensiv. Utan börja utforska. Hur är jag? Hur förhåller jag mig?
Jag vill lägga till också med. Just med liksom. Om man konfronterar och så. Så brukar jag säga att. Det är viktigt att man inte antar onda intentioner hos motparten. Och antar liksom att den andra menar väl. Ja, men. Då har folk menat att så här, men då förminskar du så här, mina känslor. Om jag reagerar jätte, alltså så här, som att så, den här personen menar inget illa. Nej, men jag är ledsen ändå. Och den grejen att så här, anta att någon inte menar illa. Det är någonting man kan ha med sig i konfrontationen. Inte att säga till någon annan. Alltså om du kommer till mig och säger så här. Ah, nej, men jag var med om den här rasistiska grejen. Då ska inte jag komma där. Nej, men du, det var något, han menar något illa. Men mer att om jag då ska konfrontera människan, eller om du då ska konfrontera människan, att man då tänker själv i sitt huvud, den här personen menar inget illa, för det är så mycket lättare att framföra kritiken då. För annars så går man igång och blir arg och liksom börjar attackera. Så tänk att den här personen, om det var ett rasistiskt skämt till exempel, den skojar ju på det sättet och säger det för att den vill ha skratt. Inte för att den vill såra. Det är väldigt sällan liksom som rasismen är, alltså, aktivt sårande, utan det är ju liksom, som sagt, man är uppvuxen i ett samhälle som är rasistiskt och vi formas av det och vi uttrycker oss därefter.
Ja, men precis, alltså som vi sa innan, rasismen är ju både medveten och omedveten och vi lever i en rasistisk struktur, liksom den finns där, så det kan absolut vara så att den är omedveten, men som, precis som du sa, att den landar hos, där är det ju verkligen så att man känner sig utsatt. Jag skulle bara säga en sak till då, alltså det är mer så här. Om man är vit i Sverige så drar man fördelar av sin hudfärg. Och för att vara en antirasist så krävs det handling. Alltså att inte vara passiv, för att passiviteten bidrar till att, alltså, privilegierna, de upprätthålls. Försöka fundera över det. Vad är mina privilegier? Vilken är min maktposition? Vad kan jag bidra med för att bryta ner rådande strukturer? För det är ju bara vi som tillsammans kan förändra dem.
Men jag tänker om man bor i liksom ett samhälle på landet. Man kanske bor i en liten by. Man kanske inte har några liksom vänner eller människor runt omkring sig som utsätts för rasism. Och då har man inte heller någon rasism att konfrontera. Jag tror också många befinner sig där. Att i deras, alltså det behöver inte, kan verkligen vara att man bor liksom mitt i stan också. Men jag tänker många befinner sig i en sfär där de känner att så här, men jag ser ingen rasism. Alltså, för det finns på riktigt ingen där de är, för att det finns ingen människa som kan utsättas för rasism. Och då blir de så här, vad ska man göra då? Ska man skriva på liksom så här namninsamlingar?
Ja, men den gillar jag lite. För jag tänker så, vi lever i ett sånt digitalt samhälle nu. Så vill man vara en antirasist så kan man ju vara det på distans också. Jag tänker som de föreningarna jag är med i, Transnationellt adopterades riksorganisation, där kan man vara stödmedlem till exempel. Det kan man till Afrosvenskarna. Det finns jättemånga olika föreningar. Och vill man inte bidra med pengar, men då kan man faktiskt, om man är på social media, alltså våra likes betyder ju någonting. Exakt. Att det är folk som ändå står upp för våra åsikter. Så det kan man ju göra. Alltså jag blir alltid jätteglad när det kommer in ett mejl som säger, men jag stöttar frågan ni driver. Det kan man göra. Sen kan man ju göra många mer aktiva saker. Men just de små handlingarna betyder också någonting. Om man vill stötta på avstånd.
Sprid information. Dela grejer. Där kan jag känna liksom en ganska stor frustration i att folk använder bara sina sociala plattformar till att visa bilder på sina härliga liv. Och så säger, och så säger man så här, men vad kan jag göra? Men det är en jätteenkel grej. Du kan dela information om dåliga saker eller liksom så här orättvisor i samhället.
Ja, för den kan störa mig så. Om jag lägger upp ett foto på familjen, alltså någon sånt här, jättemånga likes. Och lägger upp något sånt här tråkigt budskap om rasismen som har skett. Alltså väldigt få likes. Nu har jag ju sagt, men alltså att jag håller helt och hållet med dig, dela. Och jag tror verkligen på folkbildning. Vi pratade om det här med liksom att utbilda och öka kunskapen. Alltså man kan ju ha studiecirklar. ABF har material. Alltså man kan ju, är man intresserad av att lära sig mer. Ja, men låt inte minoriteten hela tiden vara Google-dokumentet utan lära själva.
Precis, och jag vill också lägga till en jätteenkel grej som man kan göra. Nu är ni alla softpotatsar. Nej men som sagt, vi är uppvuxna i en rasistisk värld, rasistiskt samhälle och rasistiska strukturer och sånt. Våra hjärnor är rasistiska av, inte av naturen utan av miljön. Så, alltså så, vår miljö formar i våra hjärnor. Och då måste vi motarbeta det här. Och en sak man kan göra bara för att hjälpa hjärnan på traven, det är att konsumera medier. Alltså konsumera, liksom läs. Alltså dels så kan man läsa liksom så här, läs Ugandas rikstidning, se liksom människor, bilder på politiker och så vidare som är liksom, ser ut på ett annat sätt än de politiker som du föreställer i ditt huvud när du tänker på en politiker. Men också kolla på tv-serier, kolla, det kan vara liksom en komediserie, det kan vara vad som helst, men där liksom stereotyper bryts. Lär din hjärna att alla dessa människor, alltså att det finns så himla många olika sorters människor som kan vara i maktpositioner, som kan vara smarta. Det är inte bara liksom, ja, men vi har väldigt mycket stereotyper kring att så här, kineser till exempel då blir castas i roller där man ska vara smart.
Ja, men det är jätteintressant det du säger. Just att stereotyper bryts är jätteviktigt. Mm. För att om vi tittar på västvärldens filmer så har de gjort någon sån här undersökning just på människor med afrikanskt ursprung eller från Mellanöstern. Och då framställs ju många av de här som liksom aggressiva, våldsamma, framförallt män då. Men det finns ju så mycket mer i världen som har öppnats upp med att liksom se filmer där representationen ser helt annorlunda ut och fördomarna krossas. Precis. Så att det är jättebra tips tycker jag. Och likadant, läs litteratur. Litteratur som är skriven av människor med annan etnicitet. Tycker jag är väldigt givande.
Har du bra tips?
Ja, men vad heter hon nu? Vända hem är en av mina favoritböcker. Vad heter hon? Yagyasi. Tyckte jag var en väldigt berörande bok för mig. Åtminstone. Ja, men Jason Diakites En droppe midnatt tyckte jag var väldigt givande att läsa.
De kommer drunkna i sina mödrars tårar.
Svart historia.
Och alltså, får vi inte glömma heller, Stöld. Om rasismen mot samerna. Det är en otrolig bok.
Alltså vi behöver verkligen prata mer i Sverige.
Ja, verkligen. De olika formerna. Då slutar vi med lite så kulturella, eller lite kulturtips. Aha. Det är inte varje
spontant,
dag i
så.
Jämställt arbetsliv. Vill du slänga med någonting innan vi stänger ner för dagen?
Ja, upp till kamp säger jag mot alla former av rasism och förtryck. Och att ni kan alla bidra med något liksom. Mm. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och just liksom,
lär era barn, köp barnböcker. Vi fortsätter lite på litteraturen här. Köp barnböcker med bred representation. Börja liksom på tidig ålder.
Så viktigt, verkligen.
Och jag vill skicka med påminnelse om att rasismen pågår även när du inte ser det i en kampanj på dina sociala medier. Hej lyssnare, rasismen pågår hela tiden. Det är inte bara när det uppmärksammas för att det har hänt liksom, för att någon har dödats eller för att någon har liksom så, det är demonstrationer eller liksom något, vad heter det, rättsfall. Rasismen pågår varje dag, hela tiden, dygnet runt.
Jag tyckte bara det var så bra att du sa det, för att många tänker ju på det som, ja, men precis som jag som jobbar med våld i nära, att man tänker på våldet som det här grova våldet. Medan det psykiska våldet är ju det som sker konstant för många våldsutsatta och som är så hemskt. Och jag ser liksom så många länkar med det till just rasismen. Som vi är inne, det är därför man börjar använda det här begreppet mikroaggression och minoritetsstressen som det pågående hela tiden. Hur jag sitter på bussen, hur mina barn rör sig gör att jag får liksom en minoritetsstress för att jag vet att det kan komma en mikroaggression mot oss när som helst. Så jag är beredd på den. Liksom. Så man är i ett stridsläge och det tär ju på ens hälsa att bära på minoritetsstressen för att det gör att vi rent så är i vår hjärna i överlevnadssystemet rätt så mycket. Och det gör ju att vi åldras lite snabbare om inte annat.
Tusen tack Maria för att du har varit här och delat med dig. Jag är jättetacksam och speciellt att vi kunde göra det här 2 gånger också.
Tack själv för att jag fick komma. Det är så många grejer Anna jag vill säga. Ja. Men vad kan man säga på den här tiden?
Exakt, exakt. Eller ja, det är så mycket. Det är men så det, mycket. Det här är också det här, jag försöker ju att hålla ganska korta avsnitt och så. Och sen varje liksom avsnitt när man går in på något ämne så bara jag kan göra en hel säsong med det här. Ja, nej, det kan man ju verkligen. Men det är också många andra som gör. Det kan vi också nämna. Oj, Raseriet till exempel. Superbra podd.
Jag gillar Käften-podden till exempel. Och jag gillar Checkpoint-podden.
Käften-podden och Checkpoint-podden. Och sen finns det också Vidga normen.
Ja, grym.
Jag tycker den är lite störig för att det är väldigt så akademisk. Men den är väldigt utbildande. Verkligen.
Ja, och jag tänker att Vidga normen har haft en viktig påverkan. Mm. Liksom, och absolut. Varit en sån öppnare för många, tänker jag. För mig är det så viktigt att kunna säga att för att jag ska kunna göra det jag gör så är jag så ödmjuk till alla som har fört kampen innan mig. För att det har gett mig en plattform och ett handlingsutrymme. Så att det är något som jag alltid tycker är väldigt viktigt att nämna. Nu nämner jag inga namn här men jag tänker rent historiskt liksom att det är därför jag också säger att jag är medveten om att men det kanske är en liten millimeter som förändras under min livstid. För att jag vet att den gör skillnad för nästa generation som fortsätter kampen.
Så otroligt mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Jämställt arbetsliv. Det jag alltså hade med mig Maria Däcksborg och det blev ett långt avsnitt. Vi hade lite svårt att avsluta där. Men gillar du podden så får du hemskt gärna lämna en recension. För det är recensioner som gör att folk hittar sådana här poddar. För då klättrar man lite på listor och sånt. Så det uppskattar jag supermycket och delar den till vänner och diskutera framförallt. Just det här avsnittet är ett avsnitt som jag verkligen hoppas att ni kan diskutera. Ta med er det liksom. Ta med er det i er vardag. Tusen tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig. Puss och kram.